Helsingborg den 5 december 2011. Den första snön har fallit och försvunnit, inte ett spår kvar. Året är nästan slut och jag har fått ett svårt och roligt uppdrag, kanske ett av de svåraste och roligaste på länge. Nämligen att reflektera över poesins och poeternas plats på den kultursida som jag jobbar på, Helsingborgs Dagblads kultursida. Jag är rädd att det här kommer att bli någon slags idealistisk och ganska svepande programförklaring om konst och politik. Men också en lätt desillusionerad lägesrapport från en tidningsbransch som befinner sig i ekonomisk kris och en politisk situation som enligt min mening kräver ett brett medborgerligt engagemang. Men först något kort om tidningen. Det är en regional tidning med en upplaga på drygt 76 000 exemplar, varav 75 000 är prenumeranter. Det är Sveriges femte största morgontidning och situationen på kulturredaktionen är speciell. Så tillvida att en av tidningens ägare, Sören Somelius, som tidigare varit både chefredaktör och kulturchef, också sitter i kulturredaktionen. Vi lyder alltså direkt under styrelsen och har en stark och oavhängig ställning i förhållande till tidningen i övrigt. Och den sida vi gör präglas inte enbart av en lokal eller regional kulturbevakning utan snarare av dess ambition att delta i nationell eller nordisk offentlighet, mycket tack vare webbsidan och sociala medier. HD:s kultursida på cirka 10 uppslag i veckan fokuserar på kritik och opinion samt en del utlandsbevakning i form av kulturkorrespondenter i New York, Köpenhamn, Berlin, Jerusalem etc. Det senare för att kompensera den svajiga utlandsbevakningen på tidningen i övrigt. Vi läser och recenserar också kultur- och samhällstidskrifterna i stor utsträckning. De tre redaktionsmedlemmar som är på plats i veckorna är i lika hög grad kritiker och debattörer som redaktörer och administratörer. Och vad gäller kritiken har litteraturen en framskjuten position. På ett år publicerar vi drygt 500 bokrecensioner, varav ungefär 50 är recensioner av diktsamlingar. Och jag vill tillägga att av de 5 litteraturredaktörer som jag känner till på de svenska morgon- och kvällstidningarna så är vi i nuläget endast 2 som explicit intresserar oss för samtidspoesin. De andra har i bästa fall överseende. Så naturligtvis beror denna relativt höga andel poesikritik i HD delvis på mitt eget intresse, delvis på att flera av våra starkaste röster och bästa kritiker också är intresserade och insatta. Men överlag beror det på att vi i redaktionen har som utgångspunkt att släppa in, belysa och diskutera konst och litteratur som vi tror är bra och intressant, oavsett varifrån den kommer. Det kan tyckas som en naiv, oreflekterad eller till och med oansvarig hållning. Jag märker att jag i de här sammanhangen hamnar i en sorts värderelativism. Men det är också, tänker jag, en öppen och tillåtande hållning. En sorts kulturkonservatism som samtidigt visar en envis tilltro till konsten och kritikens möjligheter att tänka och problematisera vad och hur som helst. Att lämna ett sådant utrymme öppet och ge kritikerna både frihet och motstånd uppfattar jag som ett grundläggande ansvar från kulturredaktionens sida. Jag tänker inte ofta i termer av demokrati, kanske för att man sällan i det dagliga arbetet på en kulturredaktion arbetar med programförklaringar eller idkar någon särskilt djupgående självkritik. Men kanske är det just vad en sådan hållning innebär. Att släppa in en mångfald röster som möjligen säger emot både varandra och sig själva. Och att låta det vara på det viset. Vad gäller poesins plats på sidan i övrigt så har vi sedan 2004 haft något som heter tidsdikter. En inbjuden svensk poet skriver under ett års tid en dikt i månaden. Beroende på poeterna, bland andra Ida Börjel, Lina Ekdahl, Eva Runefelt, Ulf Karl Olof Nilsson, Lukas Modison och Lars Gustafsson, har det varit allt ifrån dagsvers till elegier, found poems eller mikrodialoger. Ursprungsidén handlade om att dikten skulle vara just av dagsvers karaktär och förhålla sig till sin tid och kanske till och med kommentera dagsaktuella händelser. Men naturligtvis tar sig alla an uppdraget på sitt vis och påfallande många använder sig av konceptet för att pröva olika grepp, idéer och format. Egentligen på samma sätt som dagskritiken rimligen är ett sätt att pröva sina tankar och sin läsning snarare än att komma med ett slutgiltigt värdeomdöme. Apropå detta prövande, en HTML-dikt på tidningens baksida av Ida Börjel höll faktiskt på att utlösa en intern kris på tidningen, en så kallad obegriplighetsdebatt. Och jag fick skriva en pedagogisk litteraturhistorisk introduktion till mina egna kollegor. Obegriplig konst i alla dess former, dagstidningsformatet inkluderat, tycks ha en osviklig förmåga att uppröra minst lika mycket som de mest kontroversiella debatter. Det är någonting på formens nivå. Men personligen menar jag att det är just där dikten kan verka. Emellanåt bjuder vi även in poeter att skriva dikter i anslutning till specifika händelser. Senast i samband med att Thomas Tranströmer utsågs till årets Nobelpristagare i litteratur. Och i somras bloggade den svenske poeten Johannes Anjuru från Ship to Gaza och vi publicerade utdrag ur bloggen. Jag ser det dock absolut inte som ett självändamål att publicera poesi på en kultursida eller att just poeter ska skriva för oss. Jag vill heller inte avkräva poesin eller poeterna att de explicit ska kommentera eller reflektera sin samtid, dess debatter etc. Men jag skulle heller inte vilja ha en kultursida som saknade dessa inslag. Det som är poesins och ett vidare sammanhang konstens möjligheter, dess styrka i ett sådant sammanhang, är i så fall att bryta mot mediernas vanliga sätt att tala och tolka och tänka och bryta med det till synes okritiska sätt som språket fungerar i det offentliga samtalet. Att faktiskt vägra gå med på dess premisser. Men jag återkommer till det. Något om poesi och litteraturkritik. En undersökning i Sverige har visat att medan poesiutgivningen på 1900-talet och på de stora förlagen har gått ner i förhållande till deras totala utgivning, medan de egna små och medelstora förlagen bär allt mer av bland annat poesiutgivningen på sina axlar, så fortsätter litteraturkritiken, framförallt på de stora tidningarna, att fokusera oproportionerligt mycket på diktsamlingar och andra böcker utgivna på de stora förlagen. Ett annat exempel. När Bonniers i år gav ut en poesiantologi över det svenska 00-talet med Anna Hallberg, Kajsa Sundin, Jörgen Gasilewski och Anna Nyström som redaktörer gav man sig också ut för att i någon mening vara representativa. Men Per Törn, poet, performancekonstnär och musiker som definitivt borde ingå i en sådan samling, han vägrade delta. Varför skulle han låna sitt namn till Bonniers, resonerade han, utan att ens få betalt för besväret. Det ska också tilläggas att vad gäller den översatta litteraturen har de små och medelstora förlagen, för att inte tala om tidskrifterna, tagit över allt mer av den intressanta utgivningen. Och för översatt poesi skulle jag vilja hävda att det med några få undantag är något som de stora förlagen inte alls ägnar sig åt. Därmed blir den självupptagna nationella prägen på kritiken, som jag tror att vi alla tampas med, långsamt kvävande. I den meningen sätter litteraturkritiken den litterära dagordningen och snarare än att spegla någon form av mångfald reproducerar den ofta en ordning och en idé om kvalitet som är långt ifrån given och som klingar allt mer falskt. När så mycket pågår bortom de stora förlagen och institutionerna, vad gör man då som litteraturredaktör? Stoppar huvudet i sanden eller rycker på axlarna? Nej, för att ifrågasätta denna ordning krävs kunskap och så kallad omdömeskraft. För att som kultursida sträva efter att sätta sin egen agenda. Bortom de förväntade maktinstanserna. Bortom den förväntade konsumentinformationen som kritiken så lätt kan hamna i. Att aktivt förhålla sig till detta. Och ta ansvar för det urval och den makt som en kultursida trots allt reproducerar. Jag är tacksam för att Folkebiblioteket manar till reflektion kring denna praktik och framförallt manar till självreflektion. Som många andra intresserade jag mig för politisk poesi under 2000-talet och gör det fortfarande. Vad var det då som var politiskt? Vad är det då som är det? Är det Sverigedemokraterna, äldrevården, folkhemmet, kapitalismen, konkret poesi, skönhet, socialrealismen, dokumentarismen, arkivet, arbetsvillkoren, metaforerna, manshatarfeminismen, Anders Behring Breivik, Israel-Palestina-konflikten, finanskrisen eller varför inte barnfattigdomen eller den nya arbetarklassen? Vad kan man säga och hur? Är det poeternas egen aktivism som är politisk eller är det dikternas? Intressantast för mig är nog alltid frågan. Att inventera. Men att som Athena Farrokhzad, Hanna Hallgren, Johannes Anyuru och Mats Söderlund, samtliga svenska poeter, samtliga i någon mån debattörer och den senare även ordförande för Sveriges författarförbund gjorde på Göteborgs poesifestival som Paul nyss berättade om. Nämligen att diskutera poeternas röst i offentligheten är inte så meningsfullt för mig. Åtminstone inte för att återgå till det resonemanget som något självändamål. I enskilda fall är det naturligtvis så. Författarna så tillvida att de inte är extremt testdrivna och slipade mediala debattörer med en konst- och litteratursyn jag inte nödvändigtvis finner jätteintressant har försvunnit ur det offentliga samtalet på ett, kan man tycka, problematiskt sätt. Men jag tycker också att poeten har the right to remain silent. Kanske denna önskan ett resultat av en svensk poesidebatt för några år sedan mellan retrogradisterna och de så kallade språkmaterialisterna där jag helt klart skulle ha föredragit att vissa poeter inte hade sagt sitt hjärtas mening. Exempelvis vad gäller hur deras själar kom till uttryck i deras poesi. Att använda sig av poesin som metod eller medel, som Anna Hallgrens rättshaveristiska och språkkritiska mejl till olika makthavare, eller Johannes Anjurut blogg från Ship to Gaza som jag nämnde förut, kan däremot bli desto mer intressant. När poesin så att säga bryter in i makten eller politiken från ett oväntat håll och kanske inte säger en enda sak på ett givet sätt utan två samtidigt. Eller bara säger ifrån. Men det är också mycket möjligt att jag är bortskämd med poeter med just starka röster och åsikter och en viss form av just politiserad kritik och poetisk aktivism. Den kritiska kontext som Paul talar om i dagens Klassekampen och efterlyser här i Norge med bland annat poetisk front som exempel, en sorts antirasistisk och socialistisk svensk poesirörelse. Som jag ser det kan den politiska poesin gå många olika vägar. I en nyårsdikt från 2010 som framförts på och publicerats av Folkebiblioteket och som tidigare också publicerats i Aftonbladet skriver Mara Lee olika anagram på det främlingsfientliga parti som det året blev inröstat i Sveriges riksdag. Den på en gång essayistiska, resonerande och rätt aggressiva dikten återkommer uppfordrande till orden ansvar och etik. Ida Börjels sätt att laborera med språk och makt i sin senaste diktsamling Konsumentköplagen från 2008 Eller att skriva om populism och folkets språk i Skåne Radio från 2006 är väldigt intelligenta, intressanta och roliga sätt att inventera inte det politiska rummet utan snarare de många olika politiska rummen. Per Törns rabulistiska svador och found poems som i det tragiska verket Jari Ström är ett annat sådant exempel. En annan väg är arbetsplatsbeskrivningen som har en given plats i den svenska samtidspoesin. Det finns till exempel garanterat en politisk ansats i kalsörskan Emil Boss diktsamling Vad avlägsna vi ser ut, man kan knappt tro att det är vi, från 2011, kring arbetet i förhållande till kroppen. Och i några ytterst sällsynta fall kan poesin till och med fungera som en referenspunkt i det offentliga samtalet. Johan Jönssons diktsamling Efter arbetsschema som utkom 2008. En konceptuell, dokumentär, teoretisk, våldsam och vacker bok som bland annat berör och beskriver arbetet inom vården med gamla och handikappade blev då en allmänt vedertagen referens i debatten om äldrevården. Göran Greider är egentligen den enda svenska poet jag kan komma på som innehar någon slags självklar plats i offentligheten. Men det är ju snarast i egenskap av debattör och chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Dala-Demokraten. Greider själv ogillar för övrigt starkt samtidspoesi som är alltför teoretisk, trots att han hyllar Johan Jönsson. På så vis blir han en ganska obehaglig och populistisk representant för en slags poesiintresserad men samtidigt anti-intellektuell hållning som tycks vara allmänt tämligen utbredd. Christian Lundberg som regelbundet skriver artiklar om barnfattigdom och mäns våld mot kvinnor bland annat hos oss på HDs kultursida är en annan av detta fåtal offentliga författare och poeter. Vad är då kritikens uppgift i allt det här? Jag säger det än en gång, att läsa, att tänka, att pröva och problematisera. Jag välkomnar konceptuella kritiker som driver sin egen estetiska och eller politiska linje. Jag välkomnar inkännande kritiker till en viss grad. Jag välkomnar koleriska kritiker. Jag välkomnar försiktiga kritiker. Jag välkomnar lyhörda kritiker. Jag välkomnar orädda kritiker. Jag välkomnar ironisk kritik. Ja, jag välkomnar till och med tråkig kritik. Så länge den lägger ut sina egna premisser och tankelinjer så att läsaren i någon mån kan förhålla sig till dem. Jo, men jag är idealist. Jag tror verkligen på konstens och kritikens förmåga att göra motstånd. Om man inte tänker ideologi och estetik så går man istället maktens ärenden. När jag skriver slutet på detta föredrag har det blivit den 8 december och jag sitter på en buss på väg till Oslo. Den ekonomiska krisen har på olika sätt drabbat Aftonbladet, Expressen, Kvällsposten, GT, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad med flera. I de flesta fall, dock inte vårt, med nedskärningar också på kulturredaktionerna. Detta drabbar naturligtvis även kritiken. Att i det läget inte stå upp för konst och kritik, också i dess mest bråkiga, svåra eller obegripliga skepnader, och försöka skapa ett rum för alternativ till debattens bokstavlighet och polarisering, samt att i det läget inte engagera sig politiskt, är i förlängningen inget annat än självmord. Tack.